Hej, jag heter Henrik Jönsson. I veckan godkände Vänsterpartiet regeringssamarbetet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och de självbetitlade Liberalerna. Resultatet blir att Stefan Löfvens samarbetsregering efter 131 dagars förhandling fortsätter ungefär som innan. Med avstamp i detta vill jag idag diskutera vad som är möjligt och vad som är önskvärt politiskt beteende i en representativ demokrati. Om du uppskattar mina videos hjälper du mig att fortsätta göra dem genom att donera en slant via något av betalsätten här till vänster. Varje krona är betydelsefull och denna kanal hade inte varit möjlig utan ert fortsatt generösa stöd. Glöm inte heller att klicka på prenumerera-knappen här nedanför och kryssa även i klockikonen så att du får en notis varje gång jag släpper en ny video. Centern och Liberalerna menar sig ha vunnit en jordskredsseger och att Socialdemokraterna hädanefter kommer att driva nyliberal högerpolitik. Vänstern menar å sin sida att man äntligen fått mandat att stoppa Socialdemokraterna från att driva högerpolitik. Socialdemokraterna själva menar sig ta ansvar för Sverige och har lovat allt till alla. Miljöpartiet är likt Ringo Starr mest glada över att fortfarande få vara med. I'm just happy to be here. Är det här realistiskt? Vad blir konsekvenserna? Och hur förvaltar man egentligen den svårköpta valuta vi kallar förtroende? Idag diskuterar jag regeringsmissbildningen och missförtroendet. Häng med! Sverige har vad som kallas en representativ demokrati. Detta innebär att folket styr genom val av partier och företrädare med beslutsrätt. Riksdagens 349 ledamöter representerar proportionellt de olika åsikter som folket har röstat på och man måste samverka för att i sin tur rösta fram beslut som i bästa möjliga mån reflekterar folkviljan. Syftet med detta är att de politiska beslut som fattas ska ha god folklig förankring och legitimitet, vilket i sin tur borgar för stabilitet och bredast möjliga acceptans för hur samhället utvecklas. Riksdagen består i det här fallet av 8 pusselbitar med ett antal mandat var som måste fogas samman på ett sätt som tolereras av en majoritet av riksdagens ledamöter. Ingen oöverstiglig uppgift kan tyckas, men problemet är att riksdagens tredje största pusselbit är Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna kan sägas vara sitt eget lilla miniblock och de övriga partiernas antipati gentemot dessa kan graderas från panisk fobi till vi talar inte med dem. På grund av detta har pusselläggandet blivit mycket, mycket svårt och partierna undvek därför under hela valrörelsen att berätta för väljarna vilka regeringskonstellationer man på allvar kunde tänka sig medverka till. Man hoppades istället att pusselbitarnas fördelning genom tur skulle utfalla på ett sätt som gjorde att man inte behövde fatta några besvärliga beslut. Man fick fel. Blocken landade nästan exakt jämnt. Med 144 mandat för S, MP och V och 143 mandat för M, KD, C och L. SD fick 62 mandat och rören kunde börja. Centerpartiets Annie Lööf och Liberalernas Jan Björklund framhärdade under valrörelsen idogt i att en röst på deras partier var en röst på alliansen, en röst mot SD och vänsterinflytande och en röst för att avsätta Stefan Löfven. Som de flesta väljare insåg var detta sannolikt omöjligt. Och många försökte ihärdigt få reda på vad partierna egentligen tänkte göra efter valet. Är en röst på C en röst på alliansen eller finns det risk att det är en röst på Löfven? Det är en röst på C och en alliansregering. I vilket block hamnar en röst på Centern? Hos alliansen med ny statsminister. En röst på C förefaller bli en röst på MP och S. Där har du fel. Det är en röst på C och en alliansregering. Är C beredda att ge stöd för ännu en S-regering? Nej, vi vill byta ut Stefan Löfven och bilda en alliansregering. Alla som vill ha en alliansregering behöver rösta på C, L, KD eller E. En röst på C en röst för en alliansregering och ett nytt ledarskap på Sverige. En röst på C, en röst på en alliansregering. Jag säger nej till S.
Och vi kommer att släppa fram Socialdemokraterna.
Det är att tillgripa grammatiska fikonlöv att slå ifrån sig dessa utfästelser på semantisk grund. Man vill i retrospekt hävda nyansskillnader mellan begrepp som samarbete, beroende, aktivt och passivt stöd samt att man hållit vad man lovat och inte gjort sig till ett stödhjul för Löfven utan till en liberal motor.
Kommer du att öppna din högersko nu?
På detta sätt kan man även argumentera att Löf varken har gjort sig till stödhjul eller motor då hon de facto förblivit i mänsklig form. Detta är som bäst usel kommunikation, och som värst att uppsåtligen luras utan att rent tekniskt ljuga. Inget dera respekterar valmanskåren. Centerpartiet och Liberalerna hamnade efter valet som följd i en obekväm men självförvållad situation där man tvingades välja mellan två oönskade alternativ. 1. Att representera den 60%-iga högerväljaropinionen och ändå bilda en borgerlig regering med passivt stöd av Sverigedemokraterna, vilket man sagt sig aldrig vilja göra. Eller 2. Att stötta en socialistisk regering, vilket man också bedyrat sig aldrig vilja göra. Att inte tydligt och i god tid vara öppen och hederlig med vad man kan tänka sig göra skapar konflikt och demokratisk misstro. Mittenpartiernas försök att hålla alla dörrar öppna har nu istället fått en betydande del av väljarunderlaget att betrakta dem som hycklande lögnare. Det överordnade politiska målet för C och L får sägas vara fortsatt isolation av Sverigedemokraterna i riksdagen. Detta är den fråga man profilerat sig på. Detta är den fråga man låtit överskugga all annan politik. Detta är den fråga som till slut var viktigare än allting annat. Socialliberala journalister producerade under valrörelsen spaltkilometer av apokalyptisk prosa som underströk att den som så mycket som sneglade på den sverigedemokratiska riksdagsmedusan omedelbart skulle förvandlas till en nazistisk stenstod och därigenom döma hela universum till evig fördömelse i Dantes nionde helveteskrets, kedjad i gudsförrädarnas perpetuellt förnedrande tortyr tillsammans med Judas, Brutus och Cassius. Detta allt medan Lucifer och Jimmy Åkesson mysfnissande tilläts tumma på den skattesubventionerade halalkosten i Heraldiska föreningens lunchkantina. Man kan tycka vad man vill om denna alarmistiska skog av animerat viftande journalistarmar och dess partipolitiska konsekvenser, men mycket tyder på att SD-isolation som överordnat partipolitiskt existensberättigande intresserar allt färre väljare. För COL var dock denna regeringsbildningens tärning sedan länge kastad, och man tvingades i ljuset av valresultatet framföra en utdragen och för alla parter plågsam mimföreställning som för gallerierna flärdfullt gestaltade hur man med alla tillbudsstående medel försökte bryta sig ur en fiktiv men allt mer krympande glaskub. Först medverkade man till att fälla Löfven. Sen medverkade man till att fälla Kristersson. Sen försökte man själv koka soppa på en miljöpartistisk spik. Sen gick man till de socialdemokrater man nyss fällt. Sen gav man upp och tog julledigt. Och över hela spektaklet hängde Annie Lööfs högra damoklässsko i en påse LO-subventionerad flintastegsmarinad, ödesmättat dinglande. Efter 4 misslyckade nomineringsförsök utlyses, enligt regeringsformen, nyval. Väl medvetna om hur den dilettansens mazurka som C och L under allt mer desperat förnedrande former i offentligheten dansat hela hösten hade påverkat deras väljarstöd, lyssnade man extra noga när Löfven kom tillbaks med ett erbjudande man inte kunde tacka nej till. Man kunde alltså inte tacka nej för att innehållet var speciellt bra, utan för att risken för att det blev nyval som i ljuset av partiernas ovärdiga hattande riskerade att utplåna L och decimera C började komma allt för nära. För att kunna försvara att man gick emot alla sina löften om att aldrig släppa fram socialister var man tvungen att presentera uppgörelsen som en game changer. Någonting så stort att själva världen skälvde, så att både moral och tidigare utfästelser genom ett trollslag blev irrelevanta och omoderna. I ljuset av hur en normal avtalsrätt brukar fungera var det explosiva dokument man upphöll som det största sedan Moses nedbragte 10 Guds bud från Sina i berg.
Woe unto thee, O Israel!
En påtaglig Kina-puff. Ett utkast till en överenskommelse var genom en serie liberala centerpartistiska hjärtefrågor garanterades utredningar. Den som kan sin politik är väl medveten om att en utredning i allmänhet på inget sätt är samma sak som ett politiskt beslut, och att socialdemokratin i synnerhet använder utredningar för att begrava oönskade förslag på en slags utredningarnas kyrkogård. För att visa att man verkligen kavlat upp ärmarna underströk mittenpartierna också att man dessutom bundit Löfven till tuffa tidsramar för införandet av utkastets libertarianska Eldorado. Annars skulle man fälla honom, minsann. Mittenpartiernas partistbrigader utrustades med nogsamt formulerade copy-paste-dokument att trycka ut i sina kanaler på sociala medier. Och för att konstruera ytterligare värn ansträngde man sig för att utmåla alla andra regeringslösningar som illiberala, fascistiskt lutande plan med slutdestination i det brinnande Gehenna. Man hade tagit ansvar för Sverige i en svår tid. Musikalen var redo för premiär. Ensemblen stod uppställd, allt ljus på scen, ridån redo att gå upp. Får jag be om största möjliga tyst. I detta skede knackar den besvärande nog på dörren och Vänsterpartiet påminner om att man inte ämnar godkänna denna nyliberala regering utan det inflytande Centerpartiet vägrat den.
Försöket att utestänga vänstern från politiskt inflytande är ett fullständigt fiasko.
Talman Andreas Norlén tilldelade med en allt mer grånande flowy frisyr.
Proper suction is the key to getting great looking haircuts with no cleanup.
Musikalen ytterligare 48 timmar att repa in ett par extra tårdrypande sidonummer. Och för att ge Löfven utrymme att skriva en hemlig lapp som förklarade att den gula strålen man över den kommande mandatperioden ämnade rikta i Sjöstedts ansikte faktiskt var en hälsobringande multivitaminjuice och ingenting annat. Alla var nöjda med sina papper. Ett för samarbetsregeringen karaktäristiskt osammanhängande mishmash av olika inkompatibla önskningar som kom att kallas januariöverenskommelsen. Jöken. Jöken lät Socialdemokraterna behålla makten. Jöken lät MP överleva länge nog för att eventuellt hinna förbjuda mopeder också. Jöken gav de före detta mittenpartierna de socialdemokratiska nycklarna till nyliberalismens Shangri-La. Jöken lät äntligen Vänsterpartiet få sätta stopp för högerpolitik. Äntligen hade allt blivit bra. Tyckte du om samarbetsregeringen? Då kommer du att älska Jökboet. En all-singing, all-dancing, förvecklingskomisk musikal i fyra deppiga akter på riksturné. Coming soon till en verklighet nära dig. Skämt åsido så är det värre för en helt annan grupp, nämligen väljarna. Alltså de personer som av olika anledningar valt att lägga sina representativa röster på jökungarna som nu trängs i detta näste. De som röstat på Vänsterpartiet kände sig överkörda och svikna. Här hade man gått och röstat för socialism och solidaritet och så fick man 34 nyliberala utredningar i knät. De socialdemokratiska väljarna kände sig överkörda och svikna. Här hade man röstat mot vinster i välfärden och för ett starkare fackligt inflytande och istället fått önskemål om arbetsmarknadsreformer och skattesänkningar slängda i ansiktet. De centerpartistiska och liberala väljarna kände sig överkörda och svikna. Man hade ju frågat så många gånger om man kunde lita på att mittenpartierna skulle säga nej till Löfven och driva fram en alliansregering. De moderata och kristdemokratiska väljarna kände sig överkörda och svikna. Här hade man litat på att alliansen trots allt skulle hålla samman och kunna bedriva borgerlig politik. De sverigedemokratiska väljarna kände sig överkörda och svikna. De övriga partierna hade ännu en gång gjort det till sitt främsta mål att hålla deras väljare utan möjlighet att delta i det demokratiska arbetet. Miljöpartisterna kände att det var dags att börja kolla hur man kunde förbjuda mopeder. Man kan stöta och blöta olika förhoppningar om vilken politik Jökboet rent praktiskt kommer att kunna bedriva. Kanske ger Vänsterpartiet sitt stöd till uppbyggandet av Centerns nyliberala Camelot.
Camelot! 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 It's only a model.
Kanske tar COL stöd av Sverigedemokraterna för att fälla regeringen om skatten inte sänks som lovat. Kanske går LO med på att reformera arbetsrätten och kanske lyckas någon till och med behålla jämställdhetsmyndigheten. Ingen vet om vi fått en munterjök eller en dysterjök till regering eller vilken politik alla dessa knäppjökar kan tänkas driva i ett kommunistmarknadsliberalt, socialgrönt, experimentellt samarbete. Bortom sakpolitik och smart trixande med hemliga avtal, talmansrunder med kaffejökar och blocköverskridande uppgörelser, avgörelser och nedgörelser ligger en betydligt ömtåligare och mycket viktigare fråga. Det handlar om det folkliga förtroendet för det demokratiska systemet. Tilliten till att den representativa demokratin är just representativ, transparent, gör skillnad och att vi tillåts gilla och tolerera olika. Bara för att det går att konstruera olika typer av smarta parlamentariska lösningar för att undvika en representation man finner misshaglig, är det inte önskvärt att bete sig på detta sättet. För demokratin vilar just på ett outtalat förtroende. Att institutionens syfte respekteras. Bara för att det går att jailbreaka en iPhone och installera mjukvara i den som ligger utanför operativsystemets ursprungliga syfte, är det inte säkert att telefonen kommer att fortsätta fungera som det var tänkt om man fortsätter köra med den på detta sätt. Hur länge kan man stå med gaspedalen pressad i mattan och köra de demokratiska institutionerna på tomgång innan motorn till slut skär samman och bluffen synas? Ni är ju inte på väg någonstans. Det är bara motorljud, avgaser och slöseri med bensin. Det spelar ingen roll vad folk röstar om ingen är beredd att respektera den önskade riktningen och köra den här kärran någonstans. Vad ska man rösta på om man är vänsterpartist? När vänstern godkänner marknadsliberala regeringar? Vem ska man rösta på om man är liberal? Och liberalerna samtidigt vädjar till vänsterpartiet att inte släppa fram en högerregering. Den djupt bristande respekt man visar de demokratiska institutionerna ursäktas inte av att man anser sig ha det allmännas bästa för ögonen, för det är bara en åsikt, det är inte demokratisk representation. Opinionsinstitutet Novus visar att 70% av den svenska valmanskåren efter valet 2018 har minskat eller kraftigt minskat förtroende för politiker i allmänhet. Och för allt tal om samhällets tilltagande populism och polarisering och hur man bäst värjer, stävjar och hindrar denna destruktiva utveckling, så bär det politiska spelet självt med dess trixande, joxande, fixande för att ersätta en oönskad representation med en egenmäktig aristokrati som regerar på edikt och avtal den största skulden. Denna arrogant, vårdslösa hantering tar bräckliga förtroendeinstitutioner för givna. Och det är ett skrämmande prospekt att behöva ställa frågan om Sveriges demokratiska institutioner i sin nuvarande form ens kommer att överleva de omställningar som av nödvändighet står för dörren, om vi tycker att detta lilla gupp på vägen är så svårt och oöverstigligt. Det vilar en ödesmättad stämning av endgame över hela denna process. Detta är den sista gången man lyckas försvara en politisk och ideologisk världsbild vars bäst föredatum sedan länge har passerat, och detta har skett till omätbar kostnad i form av politiskt förtroendekapital. Många partier kommer aldrig att hämta sig. Men man höll riksdagens tredje största parti nominellt utan inflytande en allra sista gång. Jag vill nu mana till lugn och respektfull kritik. Om vi vill företräda en bättre demokrati gör vi detta genom att varsamt fånga upp skärvorna när den nu föreslagna konstruktionen oundvikligen rämnar under sin egen vikt. Så att vi utan bitterhet åter kan sätta samman bitarna och konstruera en bättre, ärligare och mer transparent, digitaliserad demokratisk process. Tycker du att folklig tillit och representation är bättre demokratiska mekanismer än edikt och avtal? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Känner du dig sviken eller har minskat förtroende för den existerande partipolitiken? Du är garanterat inte ensam. Skriv gärna en kommentar och berätta om dina upplevelser. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag är djupt skeptisk till gökboet. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat. Mm.